If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, och det är dags för ett nytt avsnitt. Mikael och Fredrik.
Hallå. Hej John.
I förra avsnittet så pratade vi om att vad jobbigt det kan vara när man förlorar mot dem som är sämre. Nu är inte vi något så här aktualitetsprogram så. Men när vi spelar in det här avsnittet så har Sverige nyligen gått vidare i fotbolls-VM lite mirakulöst, skulle jag vilja påstå. Där vi såg Sydkorea krossa Tyskland. Vad tror ni Tyskland tänker? Alltså, är inte Sydkorea sämre egentligen?
Tyskland tänker så här: shit, så synd att du inte kan svenska och lyssnade på senaste avsnittet av Hjärnskrynklarna. Då hade det där gått som en smäck.
En podcast som kan vara en lifesaver, så att säga.
Ja. Ja.
Idag så ska vi prata om att det kan vara ganska utmanande att vara idrottsförälder. Och till hjälp så har vi Stefan Molander.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Du är idrottsförälder.
Ja, det stämmer.
Men du har varit ledare också.
Både och, men vi brukar säga så här att vi är väl en familj som handlar om engagemang. Vi går all in i det vi gör. Och det handlar också om att vara närvarande med barnen. Alltså vi kan ju vara närvarande med barnen nu. För att det är nu de finns hos oss. Och snart kanske de inte vill veta av oss, för att då gör de andra saker. Och då känner jag att det är viktigt att vara närvarande och engagerad i barnen. Hjälpa dem helt enkelt att bli så bra som de vill bli, helt enkelt. Och därför är vi idrottsföräldrar på det sättet. Och engagerade både som ledare, i styrelser, köra runt omkring till olika matcher och träningar. Så det är väl vårt liv egentligen.
Och hur många år har ni gjort det här?
Sen barnen var 5 år. Yngst och äldsta är 5 år. Så det är väl egentligen 11 år. Som idrottsförälder.
Men då har du ju fått göra, kan man kalla det, 2 resor. Dels som ledare, men också som förälder. Och ibland så går rollerna ihop och ibland så blir det ganska svårt att få de här 2 olika situationerna att funka.
Ja.
Har du kommit fram till någonting?
Ja, det vill säga att många, det är enkelt att sätta barn i någon form av idrottsförening. Men det är väldigt få som verkligen vill engagera sig, både som ledare och som förälder, helt enkelt, i olika saker som man kan hjälpa till med. Och jag tror att det är en utmaning som jag ser både hos oss och hos andra föreningar, att det är ett litet klick av föräldrar som verkligen gör väldigt mycket. Av det skälet att de vill väldigt väl. Och de här rollerna att vara både ledare och idrottsförälder, de går både ihop, det med olika saker, men det så att vara coach exempel för sin eget barn, det är en utmaning. Ska den personen få spela med, främja med den personen, med ett barn eller inte? Och där kan man ha, finns det en del utmaningar som ledare, om man har barn själv i föreningen.
Det kan ju bli att de får spela mindre också, bara för att man är rädd att de ska...
Absolut, och det har hänt. Jag är själv coachat. Kanske var det hårdare mot mitt eget barn än mot andra. Bara därför att det finns föräldrar på bänken som kanske har synpunkter. Och det är en jätteutmaning och svårt många gånger.
Men varför blir, jag tänker så, det där är ju, känner jag ändå där också, från att i föreningen man är inne i att, precis som du säger, det blir en klick som är, ja, gör mycket mer och vissa kanske inte gör lika mycket. Mm. Och det känns ju som att över tid också så är det inte så ofta att det byts plats liksom. Alltså att det ofta blir, det blir nästan större och större skillnader bara över tiden. Vad liksom din bild och analys?
Ja, min bild är ganska, som du säger Mikael, att det är färre som gör mer ändå. Det blir mer och mer och mer. Och det ser man på oss själva också, att vi gör något mer idag, men nu börjar vi fundera på att det måste ju finnas andra som kanske också vill vara med och bjuda in dem helt enkelt. Men där kommer man till det här paradoxen att man vill ha barnen aktiva, men så ska man ha sitt eget liv och fokusera på det. Och det, tyvärr tycker jag att det är för många föräldrar som gör det lättare att lämna barnen på träningen och så sticker de. Eller förväntar sig att andra ska ta hand om dem till matcher. Och jag tror det är en stor utmaning, att hur kan vi få fler föräldrar att bli engagerade både som ledare och föräldrar och hjälpa till.
Men där är det väl också på något sätt, när vissa blir väldigt engagerade så känner väl andra att men då kan vi verkligen låta er sköta det då. Och ta den lätta vägen ut. Men sen kan jag väl tänka mig, ibland också kan det väl vara att det kanske är, att man kan försöka bjuda in folk på ett bättre, alltså mer, och ge dem alternativ och liksom, man kanske inte känner att vad ska jag göra, jag kan inte hjälpa till med någonting. Det sen är väl lätt att skylla på det kanske, men att man har en bra dialog och någon, att man liksom, jag vet inte.
Det vi har erfarenheten vi gjort är att vi har föräldramöten ganska ofta för att få med helt enkelt människor. Men det gäller att få föräldrarna dit också till de här mötena. Mm. Och då är tyvärr det som sa det, då, det är samma människor som ändå kommer hit. Mm. Trots att där finns det möjlighet för att kunna lyssna och ta del av och kanske säga att det finns saker att göra.
Det borde finnas en rädsla kan jag tänka mig också för vissa föräldrar som gärna engagerar sig i vissa grejer, att om man väl går in där så blir man den som får ta hand om allt. Mm. Så att man hellre då undviker att gå in överhuvudtaget, för att det blir just att de som gör, att det är några få som gör allt och man vill inte hamna där.
Oh ja, det är det här med att finns det någon som vill hjälpa till och så säger ingen någonting, va? Ja. Och sen säger någonting, ja men jag kan göra någonting, och då får man allting.
Ja, exakt.
Och det är ju det som är utmaningen. Men alltså jag tror det är generellt sett i alla föreningar runt om i hela landet, i och med att vi är ett föreningsland. Tittar man på USA till exempel, som är lite annorlunda uppbyggt, det är mycket kopplat till skolorna. Mm. Men det är oftast ibland ett större engagemang där ändå.
Och där är väl svårighet också att vi är ett föreningsland, men det blir svårare och svårare att ha, alltså, engagera folk.
Ja, och det är väl hela bygget på hela samhället, att alla är så, ursäkta uttrycket, otroligt stressade. Mm. För att de ska hinna med så mycket och göra så mycket, och då är det väldigt enkelt att det är någon som tar hand om någonting, ja men de fixar det här, vi kan lämna våra barn här så kan vi göra det som är viktigt, jobba eller sitta framför burken eller mobilen eller vad det kan vara för någonting.
Men det är så svårt, och det är så svårt, eller jag fick en sån tankeställare ute på landet över midsommar, och så var en treåring och en son på 2 månader. Och så var ute och gick, och så träffade vi våra grannar där som hade, de hade också ett barn, en tjej på 2 månader också. Och så skojade jag lite så här, för Ester var liksom, hon sprang runt och vi skulle gå in och hon bara nej, stod och skrek och hade något utbrott så här. Och så skojade jag och sa så här, det här kommer om 3 år. Och så sa hon, mamman så här, åh gud vad härligt, sa hon. Och inte så ironiskt, utan hon bara liksom verkligen så här, som att hon såg fram emot att så här, men vad härligt att det här, att mitt barn kommer bli 3 och att jag kommer då finnas. Och så fick jag så tankeställare att det så ofta blir den där jargon, alltså att man kan skoja om att det här är så jobbigt och så här, nu snart, men då var det så här, men det här händer ju nu, och liksom att det går att vara i föräldraskapet och liksom vad det innebär, och att det här vi pratar om, att det finns ju så både i skolan, eller liksom vi har ett föräldrakooperativ i dagis, där finns det också liknande, att man tänker att även fast det är ett kooperativ, att så här, där är också på föräldramötena glest, och det där är ju intressant liksom, vad händer, så jag skaffar ett barn och så, men sen så är jag inte där, alltså på de här föräldramötena, alltså bara det är ju liksom en jätte, alltså lite som du säger i början, att vad är insatsen, om jag väljer att sätta mitt barn inom idrotten, så är det väl också så här, ja men då kan du inte bara vara där, alltså det har ju blivit något sånt att ja men skönt, de kan vara på idrotten och då kan jag åka och träna, eller då kan jag jobba över, eller alltså att det hela tiden är den parametern, istället för att så här, ja men vad kul, då kan jag vara med i det här.
Men det är väldigt olika mellan olika idrotter. Det finns ju idrotter där föräldraengagemanget krävs, för det är en förutsättning för att allting ska funka. Och det som vi, det här har vi pratat om i tidigare avsnitt, att det farliga med när det är väldigt mycket föräldraengagemang är att det också blir ganska mycket konflikter. Och det är ju någon sån här medelväg som skulle vara fantastiskt att nå.
Och jag håller helt med. Alltså det har vi sett många exempel på att föräldrarna är experter på att ta ut lagen. De är experter att mitt barn ska spela eller förstår inte den nivå som kanske barnet har. För det är olika nivåer, men utvecklas olika. Och där är föräldrar otroligt mycket synpunkter hur vilka barn som ska spela var. Alla tror att ens barn är så himla bra som ska spela nivå 1 för att det är där de ska vara. Men det är kanske bäst för dem själva just nu att de är med i nivå 2 eller 3 för att där utvecklas de bäst och har roligast också.
Ja, precis. Och när vi pratar engagemang, det handlar inte om att det handlar om att man ska vara engagerad med vissa saker, visst, inte andra.
Men det, jag blir så här full i skratt när jag tänker tillbaka på under åren liksom, hur resonemanget har gått bland föräldrar. Jag vet en tränare som kallar föräldrar för papegojor. Mm. Och det finns någonting i det. Men där människor, jag gillar inte när man börjar prata om att det finns kunniga och okunniga människor och att man börjar dela in folk liksom, så här, men jag lyssnar inte på Mikaels åsikter för att han kan ingenting om det här liksom. Men då när föräldrar blir så här att kan vi inte ha ett A och ett B-lag och så får man fighta som en plats i A-laget och så blir man så här, vänta nu, de här är bara 9 år. Det är inte, och att föräldrar kan vilja så mycket att deras barn ska få vinna så mycket och till varje pris som det bara går liksom. Och att där blir det liksom lite helfel för man glömmer bort vad allting handlar om, att det, i grunden så är det en kärlek till någonting. Och sen så inser man ju också sen med åren då att om man vill att barnet ska gå vidare en elitkarriär och vad viktigt det blir då, så att man egentligen behöver man ett management som träffar rätt människor så att barnet blir exponerade för rätt människor. Och det är som ishockeyn, så här TV-pucken kan man ju liksom, hur går allt det där till, vilka får vara med? Det tror jag, det är inte riktigt ärligt, det spelet.
Jag tror det är väldigt viktigt att hjälpa barnen att de har roligt. För det är nummer 1, liksom, att de har roligt det de gör. Och det här har vi som föräldrar, att kanske istället för att ställa frågan hur gick det? Hur roligt var det? Och det tror jag att alla föräldrar kan gå in och vara engagerade i sina barn på sätt att hur roligt hade du?
Det är egentligen nästan det enda man behöver fokusera
på. Exakt. Ja. Som 9-åringar, men det finns liksom, det är bara absurt att ha liksom A och B.
Vad missade du?
Utan det är att intentionen var att ha en person. Jag tycker det är roligt, så det är bara fortsätta.
Ja, då blir man ju fokuserad och engagerad när man gör det, och man gör det mer och man... Alltså.
Det är så roligt med alla föräldrar som kör seriesystem fast det inte finns ett seriesystem som håller koll på hur det har gått i alla andra matcher.
Oh ja.
Har inte jag berättat det? Jag tror jag berättade det på kanske här. Eller, men jag jobbade på Koll en massa år och då hade vi en lek där det liksom var ett lag, två lag, och så var det ett lag som alltid vann. Liksom. Och så var själva dealen var allt att det var så otroligt jämnt så vi var tvungna att räkna om det liksom, för att utse vinnaren. Och varje period under liksom 7-8 år.
Just det.
Så bara, det var ingen som brydde sig. Alltså de brydde sig då, i stunden när jag skulle presentera det. Och sen sa vi att vi skulle räkna om. Sen var alltid typ 1-2 som kom. Så gick det så här. Och sen var det dött. Det var liksom ingen som brydde sig om.
Förutom ni ledare.
Ja, förutom vi ledare. Men det var så otroligt intressant. Då var det ju barn i liksom 9-10 års åldern som inte... Liksom, de tänkte inte på att det här med vinna eller...
Ja, men de gjorde väl det när de höll på. Men sen, ja, var det,
sen
klart.
Var det klart. Ja. Så glömma det, så går man på denna stund.
Gå vidare, farsan. Ja.
Men vad tycker ni, liksom, så här, vad ska en förälder fokusera på? Och då tänker jag mer den vanliga föräldern, den som inte är ledare, utan barnets förälder.
Jag tror att hjälpa barnen att hitta något som de tycker är roligt att göra. Som de känner att det här är skoj, det här vill jag göra, jag går ingen engagemang, jag tränar eller jag gör någonting annat. Man måste inte göra vad sport, det kan vara som helst. Jag har ju en son på 14 som har Asperger, han vill inte sporta, han vill göra andra saker. Just nu så vill jag inte göra så mycket, vi försöker hitta en sak som han tycker är roligt, jag känner att det här, han får glädje av det hela. Och just nu är han uppe hos farmor och tar det lugnt. Och får jobba med händerna, han får köra ved och köra traktor, liksom. Det tycker han är jätteroligt.
Hur gammal är han?
Han är 14. Ja. Och trivs inte med sporter. Vi har testat med olika sporter och det funkar inte helt enkelt. Men då måste vi hitta andra saker som gör att han, som han tycker är roligt, som han blir engagerad för. Och jag tror det kan alla föräldrar göra. Hjälpa sina barn att inte styra dem kanske, låta dem testa olika saker och se, ler dem och skrattar dem. Ja, men då är vi på rätt väg.
Ja, men jag tror, där är det så viktigt också det du är inne på också, att det är lätt att kanske missa vissa grejer som de tycker är kul för att man själv inte har det på sin radar. Att möt dem. Jag var i Humlegården med min dotter och då såg jag, var det något barn, jag vet inte hur gammal barnet var, 10 eller någonting, som klättrade upp på ett hus i lekparken. Och då stod pappan och mamman utanför där och så ropade pappan: "Men ner därifrån, du är för gammal för att leka med det." Mm. Han hade ju skitkul. Mm. Alltså, vadå för...
Då gick du ner eller när han ropade?
Ja, till slut så. Nej, men det är så, jag tror det är jätteviktigt att, vänta, han skrattar och ler och han gör det där igen. Men låt honom hålla på med veden och med takten.
Mm. Igår träffade jag en gammal polare som är... Vi lärde känna varandra när han var dansare. Och idag så har han 2 döttrar, jag tror att de är så här 23 och 21. Och båda har varit extremt begåvade med sång och dans. Men båda har liksom valt eget spår. Att den äldsta valde dansen för att hon insåg att hon var lite bättre på dans och brann lite mer för det och fick kämpa lite mer med sången fast hon var begåvad. Och den andra, den yngre, där var det tvärtom. Mm. Mm. Vilket, och poängen här då att båda två hittar sin identitet och att de utgår från sig själva. Och att ibland så kan det vara lite svårt så här att ur ett barnperspektiv då, så här, vilken identitet har det här barnet? Vet barnet det själv eller försöker vi få ett barn som ska bli något annat än vad det egentligen själv vill?
Hur tänker man kring det just när du var inne på sist där med, man själv har ju tankar om det här skulle vara kul om du höll på med, och sen brottas man med, men jag tror som sagt att det är svårt att skilja på vad man själv skulle vilja och vad barnet tycker är kul och dra dem lite åt det hållet och...
Ja, alltså, jag tror det är ganska självklart. Vi var på basketlandskamp igår och då ställde sig alla före detta landslagsspelare upp från sen 50-talet, och flera av dem som ställdes av papporna, deras söner spelade i landslaget nu. Så att det finns någon form av koppling med vad jag har gjort som pappa i tidigare i mitt liv och barnen. Någon koppling finns det ju alltid.
Men jag tänker att det vi pratar om, jag tror det är jättebra att föräldrar försöka, och det är ett jättefint exempel. Jag tänker att verkligen jobba med, okej, vi testar det här. Och så liksom att hitta det engagemanget, apropå det vi pratade om tidigare, liksom ansvaret att vara förälder, att liksom jobba med det. Men jag tänker också att det egentligen borde vara liknadant för föräldrarna. Mm. Att det borde finnas någon i föreningen som också hjälper föräldrarna, att så här, hjälper dem att hitta vad de tycker är kul att engagera sig i. Så här. För det är där det som händer, tror jag, när liksom de här exemplen som blir liksom föräldrar som står på sidan och gör laguppställningar och kommer ner. Jag tänker att det är också ett engagemang som de har, men de vet inte var de ska lägga det. Och då lägger de det på någonting som de förstår. Så ja, men det här vet jag ju faktiskt hur man kan göra, det jag sett på tv att det är olika uppställningar och de här verkar spela bra och då kan jag hjälpa till med det här. Att det är ju också en kunskapsfråga. Har man en pappa som har spelat i landslaget i basket, då har man ju också troligtvis ganska mycket koll på, han har ju mycket koll på vad jag kan engagera mig i. Mm. Kommer man in ny som basketförälder så är det ju så här, ja, men skulle jag komma in som basketförälder skulle jag tänka sig, okej, okay, ja, jag vet att det är bra. Bra dunkel, tre poängar är bra. Alltså, det är liksom där. Alltså, sen så försvinner ju lite, vad kan jag mer engagera mig i? Liksom?
Jag ser exempel på där föräldrar i vår förening inte aldrig haft någon som helst kunskap om basket. Mm. Men helt enkelt engagemang för sina barn. Mm. Gått in och blivit coach och utbildats lite grann och gjort sitt bästa. Och det går bra för dem, de i det här fallet killarna som, och tjejerna också, som aldrig har spelat basket. Men de engagerar för sina barn. Och det klickar de som, och barnen som måste ha mest driven, det är deras föräldrar också som oftast är mest engagerade i det här. Till exempel bara med att hjälpa barnen, min son äldste som spelar basket nu, så började vi med simning. Han hade lång, stora händer, stora fötter liksom. Fantastisk, han flög ju fram i bassängen och alla tittade på honom, shit, han kan ju simma och det går ju fort. Alla såg, tränarna såg en karriär framför det här, va? Men han tyckte det var så otroligt tråkigt att sikta på ett vitt kakel. Det gick inte helt enkelt.
Längd efter längd.
Ja, det funkar inte, va? Han hade Ian Thorpe-möjligheter. Men det var bara lägga där. Alltså, det var ingen mening att pressa honom. Han ville inte.
Nej, det kommer ju inte bli något bra.
Och trots att genetiska förutsättningar fanns där, så gick vi ner en halvtrappa. Där var baskethallen. Och där stannade han. Så att testa olika saker, men inte pusha barnen för mycket, utan låta dem utforska och sen, vill de inte, men det är okej.
Okay. Han gick ner där, han greppade basketbollen med sina enorma händer så att det såg ut som en tennisboll.
Ja, visst. Ja. Så stor han inte.
Men om man vänder på det då? Mm. Alltså du hur mycket får vi liksom så här curla, vägvisa barnet? För att ibland så kan ju människor inte inse sitt eget bästa.
Ja, det är en intressant fråga med curling. Du har ju varit uppe i tidningar på sistone här också. Curla, bra eller dåligt. Jag tror att skapa trygghet för barnen, det är nyckeln. Att de känner sig trygga i det de gör. Att finnas bakom. Man måste inte, jag brukar säga när jag jobbar med människor i coaching, säga att jag kan stå bakom dig, jag kan stå på sidan om dig, men jag står aldrig framför dig. Utan helt enkelt finnas där och kanske hjälpa barnen att de är på spåret det de vill, och sen och kanske de är på väg till diket. Ja, men då dags att hjälpa till, se om de vill hjälpa upp på banan igen. Men det är deras liksom inriktning vi ska hjälpa, men vi kanske inte, och det kan vara att vi skjutsar barnen till träningen, är med på träningen, hämtar dem och kör till matcher, vara närvarande. Nu kommer vi skicka vår 16-åring till, eller han vill, till Jönköping. Han börjar gymnasiet i Jönköping, basketgymnasiet. Mm. För han vill det. Mm. Och många säger, hur kan vi skicka en 16? Han ska börja gymnasiet i Jönköping. Men han vill det. Mm. Och då får vi bara hjälpa honom att det blir bra där nere.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag har en polare som har då gjort resor med flera barn. Mm. Och den äldsta som pushades i tennis, det blev liksom ingenting. Yngsta barnet som inte har pushats men blivit levererad, han har det gått jättebra för. Mm. Mm. Och någonstans är det så här, det är ju fantastiskt när kärleken till idrotten kommer spontant från barnet. Mm. Och att det är barnet som själv förmår sig göra saker. Mm.
Bara en tanke här med, jag är ju väldigt mycket för att men de ska, alltså, jag har ju växt upp med att jag har rest överallt, tagit mig själv överallt när jag varit barn till olika idrotter och hit och fram och tillbaka. Och jag tror, sen är det absolut jättebra att hjälpa med skjuts och så också, men jag tror verkligen alltså, man klarar sig själv.
Oh ja.
Och bra att lära sig det också. Men jag kan tänka mig att det är skillnad också om man kör 20, 40, 50 år tillbaka i tiden med och liksom ta sig själv till olika platser och nu när det finns otroligt, konkurrensen är mycket större. Mm. Och det finns så mycket lättare och snabbare kickar, så att det är lätt, om man inte allt blir smidigt så är det lätt att vika av.
Yes.
Även om man brinner för det på något sätt. Mm. Bara en skillnad lite i samhällsstrukturen och liksom,
och andra distraktionsmoment, ja, från spel och datorer och som finns som man lätt hamnar i. Och då kan man, nu sticker vi till träningen.
Okej, okay, då åker jag med. Men om jag åker dit själv, nej men jag spelar lite till.
Exakt, och det finns många saker som människor med det här dopaminmissbruket vi har. Mm. Att vi ska ha kickar överallt. Mm. Både från vuxna och barn, som gör ju att ibland får man faktiskt pusha barnen för att komma. Och när de väl kommer dit så vill de inte gå därifrån.
Nej.
Så det här är en utmaning helt. Vad är curling och inte curling?
Mm. Och att man att också bilden av att vi som alla här är väldigt engagerade och tycker väldigt mycket om idrott. Men man kan också vara tydlig med att för många barn och ungdomar så är ju idrott en ganska tuff miljö. Ja. Alltså det vill säga att, ja, men, ta basket till exempel, så är det ju, även om du är 8, 9, 10 så är det ju väldigt tydligt om du missar eller sätter bollen, ja, eller liksom någon är bättre. Alltså, så att där är ju också så att det här med curling, att precis som Stefan säger, att bygga tryggheten. Mm. För att det är inte att komma till en basketträning eller tennis eller hockey. Alltså, det är jättebra och utvecklande, men det är en ganska det är liksom tufft. Mm. Det är som att jag lämnar min dotter på förskola. Liksom. Jag vet att hon kommer ha liksom 10-15 små konflikter där. Alltså, hon är helt slut. Alltså, och det är ju samma när man går på en träning också, att det är något som händer. Och där tror jag också att man, så mycket man orkar och kan, eller liksom att jag tror inte att man ska vara för orolig att så här, jag curlar för mycket. Eller, alltså, utan det där, det är tufft att vara barn. Alltså,
jo, men curla för mycket idag kan väl vara bra att reflektera över. Alltså, men jag tror det är viktigt att reflektera. Att man reflekterar över det tror jag är viktigt. Vad hjälper jag med och hur mycket? Alltså, så det, men det beror ju på hur man gör det. Liksom.
Jo, men jag tänker curla, om man då tänker curla, köra till träning och så. Det tror jag inte man kan göra för mycket. Men sen tänker jag det här att det som är att kanske kliva in och ta över barnens reaktioner, eller liksom det här att ja men Fredrik här, min son, han vill inte vara med idag för han är trött, och det är ju fel, eller liksom blir du ledsen att låta dig vara ledsen, alltså det tänker jag är en annan, det är lite en annan kunskap, att man förväxlar kanske det där ibland, att det handlar ju mer om hur man är som förälder, att själva liksom pusha på trygghet liksom. Det tror jag inte man kan göra för mycket.
Jag tror man ibland måste pusha barnen. Det märker vi hemma att det är, jag är lite ont där i benet. Ja, men vad ont i benet? Ja, men åk och testa. Det blir inte värre oftast. Och sen efter 10 minuter, ja, men då märker han inte ens att han har haft ont i benet. Så att jag tror man måste pusha också. Det finns det här pusha och stödja, men framförallt stödja, supporta. Men man inte går in. Coachen i vår fall, men coachen är den som bestämmer. Vi föräldrar ska vara tysta. Vi kan hjälpa, supporta barnen. Men vi ska hålla truten när det gäller laguttagningar. Det är coachens jobb. Det är för den personen det där. Oftast föräldrar också. Som är engagerad. Och visst man har kunskap. Så att curla. Ja, jag tror det är bra på vissa sätt att curla. Men inte gå in, som du säger. Att gå in och ta över barnens känslor och reaktioner. Eller vad det är för något. Det är där man lär sig som barn.
Ja, men också med skjutsa, att man, jag tror det är nyttigt för barnen att känna att de kan göra det också.
Just.
Och liksom, alltså jag tror,
nu lever vi i ett samhälle som inte kanske alltid är så tryggt utifrån. Nej. Där det finns barn eller ungdomar som tyvärr har hittat andra saker att göra som inte alltid är positiva. Och hos oss där vi bor, där är det inte alltid så tryggt. Därför hämtar vi barnen på kvällarna. Ja. För att, av en säkerhetsskäl helt enkelt.
Ja, precis. Alltså, absolut.
Men finns det några saker man inte får göra som förälder?
Ja, det finns några saker. Och det ser vi tyvärr exempel på, tror jag, alla idrotter. Att föräldrar som häver ur sig saker och ting på matcher och träningar. Fullständigt absurda saker, tyvärr. Och det pågår hela tiden. Jag förstår inte varför. Gör det. Om det är att de är själva, ja, inte har sen eller inte kommit så framåt som de har tänkt göra, och så låter det gå ut över barnen att de ska bli så framgångsrika. Så det tror jag är någonting som vi absolut måste bli bättre på, alla, att tänka på vad är det vi säger och vad vi gör när vi ser barnen på matcher och träningar.
När min äldsta grabb spelade fotboll i Djurgården, så fanns det en pappa där, Thomas, som var så fantastiskt rolig att stå bredvid. Han var äldre än alla andra, och han stod bara skratta åt när det blev liksom tokigt, när man tappade bollen och det höll på att bli mål på eget lag, och liksom det bara var kaos, och så vände spelet, och det smittade jag av sig på en när man stod bredvid honom. Och jag vill alltid stå bredvid honom för att det var väldigt roligt. Liksom. För då försvann också de här känslorna. Mm. Att man kan leva sig in åt fel håll. Mm. Det finns alldeles för många som står och ropar hur dåliga barn är i det egna laget. Och står man med dem, då blir man som dem.
Yes. Mm.
Så att det är mycket roligare att söka sig till de här skönare, lättsammare. Ja. För det är, alltså, att se sina knattar spela en match är ju så mycket roligare än att kolla på en allsvensk match. Typ så här.
Och det händer saker hela tiden. Ja. Det är fantastiskt.
Alla misstagen är ju fantastiskt roliga. och då, och sen så finns det ju massa fantastiska ögonblick som blir när barnen lyckas i en kupp eller någonting. De kanske vinner. Det är jättehäftigt.
Ja. Ja, men det kommer ju som föräldrar, vi präglar ju våra barn på det sättet vi agerar.
Ja, väldigt mycket.
Och agerar barn eller föräldrar på ett sätt, då tar barnen efter det hela på matcherna och i träningarna. Och det ser vi tyvärr exempel på.
Ja, och man har ju koll på vad föräldrarna gör på läktaren också.
Och vi känner ju till vilka som är på det sättet inom vår lilla kluster av idrott. Vilka som har de här tendenserna, och det är jättetråkigt. För oftast finns det en hel klubb blir likadan. Jättetråkigt, och det tror jag vi föräldrar kan bli väldigt mycket duktigare på att tänka på att det faktiskt blir barnen det handlar om.
Hur mycket ska man ha en dialog med varandra då? Om det är några som inte uppför sig, ska man som förälder gå in där eller hur?
Det finns, ibland har vi några av oss försökt göra det, men det är att prata mot en vägg helt enkelt. De förstår helt enkelt inte, de är inte medvetna att det här är fel.
Nej, precis, vi pratade om det lite innan just med så att det hamnar mycket i liksom jobb, alltså att man pratar, men sen måste det bli en konsekvens.
Ja,
alltså för annars blir det ingen förändring. Och där är det ju tydligt det John säger, att ja, men vi tar en basketmatch, vilken klick väljer jag att ställa mig med liksom? Och vad händer när det här andra gänget liksom, när de börjar skrika och coacha, går jag dit eller liksom skrattar jag åt det, skojar jag åt det, står jag där och tänker så här, John, nu är han igång igen och står och coachar sina unga liksom, eller är jag faktiskt så här, tänker så här, det där är inte okej, vi måste ta det där, eller att man bara ignorerar John för hans dåliga beteende. Alltså där har man ju som förälder ett ansvar i den situationen, för att jag tror ju, om vi då tar John som exempel, att jag tror inte att de föräldrarna som gör det liksom vill bete sig illa. Alltså jag tror inte att liksom, nu ska jag gå och liksom bete mig så här, utan de kanske kommer från jobbet och så beter de sig på ett visst sätt, och då skulle de bli väldigt tacksamma. Så här, bara, hej, jag filmat dig den här matchen. Så här ser det ut. Bara så att du vet. Jag skickar den till dig. Så här, den kan du kolla på ikväll och så kan du fundera om du behöver förändra något beteende typ.
Men det måste ju vara viktigt att man snackar med, att föräldrarna snackar och kommer överens också. Vilka beteenden som är okej och inte okej, för då blir det mycket tydligare också.
Och där kommer vi tillbaka till de värderingar vi pratar om. Vad har klubben för värderingar? Exakt. Vad står jag bakom? Hur beter jag mig? Och vad är konsekvenserna om inte som förälder håller mig till de värderingarna? Och där kan alla bli bättre. Vi har haft exempel i vår klubb där vi var tvungna att titta på det här och gjort saker efter utifrån det här.
Jag blev lite full i skratt när vi pratade om det här. När man frågar föräldrar om engagemang så blir det helt tyst sådär. Vi känner igen det från klassrummet, vi känner igen det från dagis och även då i idrottsvärlden. Så just då när äldsta grabben skulle spela fotboll, så var det så här: är det någon som kan vara tränare? Och så var det en mamma som sa, ja men jag kan vara det, för jag kan inte vara det själv, tyst. Och precis samma grej hände här nyligen i våras när äldsta grabben skulle gå ut nian, och så hade vi dragit nitlotten att vi var klassföräldrar. Så vi arrangerade en paintball, och sen så behövde jag lite hjälp, för jag kunde inte genomföra det här helt själv och ta alla barnen till en paintball på andra sidan stan. Och då så blir man ju så här lösningsorienterad. Vi har en klasskassa, den kan räcka till en buss, men den kostar 5000 spänn. Men jag ser det som en lösning för att vi ska komma iväg på det här. Är det någon som, ja, men om det är någon som kan hjälpa till, så kanske vi kan åka bilar. Tyst. Sen så kom det ett mejl. Ja, men det här med bussen, det är ju väldigt dyrt. Kan vi inte köra bil? Ja, men jättebra. Men är det någon som kan tänka sig vara med och köra då? Vi skulle behöva ha 4 bilar, 5 bilar optimalt liksom. Tyst. Och det där, till slut så liksom så här, 2 dagar före avfärd, då hade vi bilarna. Och alla vi som åkte med hade ganska roligt. Vi stod ju vid sidan om och fikade, det var ganska trevligt. Det var en fantastisk dag. Det blev superbra till slut. Men då när det var med fotbollen, så jag är inte alls intresserad av fotboll, jag kan ingen fotboll sådär, så att, men till slut så bara, ja, men jag ställer upp. Sen så hade ju då Djurgården fixat en tränarkurs, och den var jättebra, det var jättekul, det var inga konstigheter där när de är knattar, fotbollsskola, och då glider in en mamma som har tagit på sig uppgiften att vara tränare för barnets lag. Och man ser på henne, den här människan, hon är ingen idrottsförälder överhuvudtaget. Hon har inga insikter om vad det går ut på. den här kvinnan, hon ser ut att gå på jazzcafé, gå på vernissager, titta på tavlor. Hon körde sina konstnärsläderstövlar och kom ner i kjol. Och så gjorde hon det där. Och sen så hade man ju träningarna samtidigt då. Då såg man ju att hon var där. Hon kanske inte liksom var den insatta, men hon gjorde jobbet. Och i början är det inte speciellt svårt. Då kan vem som helst göra det. Så jag tycker det var eloge till henne.
Nej, men jag håller med dig som det. När barnen är i början av deras, man säger karriären, börjar med någonting, så det är ingen rocket science. De ska ha roligt.
Ja, och se dem och liksom, och bry sig. Ja. Och några grejer som jag tycker är bra att fokusera på, det är glädje, roligt och även ansträngning och utveckling. Mm. Oh, ja. Liksom att förstärka, att man ser någon, den har inte lyckats med det innan, och så gör den det, att man liksom hejar på där, eller att de kör järnet, även om det går dåligt, att man hejar på där. Alltså när de gör mål, det är klart, det behöver man inte förstärka liksom. Och också tror jag det är viktigt att man hejar och stöttar och finns för de andra barnen också.
Ja, men i första delarna handlar det om att få kroppskontroll.
Ja.
Ja, det är det handlar om, jaget liksom. Innan bollen kommer, så först måste jag ha koll på mina ben, mina armar, min kropp. Och det kan vara kullbytter, det kan vara hopp över någonting. Det är egentligen i alla sporter. Bollen kommer ju senare. Mm. Och spelet kommer ännu mycket senare.
Men det är kanske så här att man ska rekrytera föräldrar till tränarposter från äldre lag. Mm. Att du kastas aldrig in i fotbollsskolan när ditt eget barn är där, utan du får först den frågan när ditt barn har spelat fotboll ett par år, så att du själv har lite koll på vad det är som händer.
Mm. Sen tror jag också det är viktigt som förälder att fråga sitt barn vad de tycker är kul med det. Så att man vet, det kanske är liksom vissa delar, det sociala som är fantastiskt kul, och sen sätter man dem i ett annat lag som är bättre där de inte trivs, och då slutar de för att det var inte lika kul med det sociala. Liksom.
Men jag tänker att det Dion berättar, att det är ganska den historien du tar, att här, först är det klassförälder nitlott, så här, det vi pratar om, att hur pratar vi om det här ansvaret, att du är förälder, alltså det borde vara yes, klassförälder, jag har blivit det. Men det fina i den där historien blir att när du också hade en fantastisk dag, alltså att det var härligt, att från att du tänkte, åh, okej, jag behöver dra dag i det, men du fick ju någonting utöver, du fick en historia, du har fått vara med din så, alltså att det har ju hänt en massa positiva saker från det, och det är det som man måste träna. Det här ska ju du nu ut och föreläsa om och berätta hur underbart det är att vara klassförälder och hur mycket roligt man kan göra.
Jag kan gästa er.
Ja, men att
ni
prata
har ju
föredrag med det.
Allihopa.
Ja, men jag tänker att det är viktigt som förälder i sammanhang också att inte prata om allt som är, att det, för det är klart, fattar ju också att det är belastande, att ta tid, men att ett sätt att få mer engagemang i att prata om hur härligt det är.
Och det blir ju som i vår klubb där vi åker på turneringar, föräldrarna hänger ju med många gånger, och vi är en grupp av föräldrar som hänger ihop. Och sen har vi middag och gör saker tillsammans, så att det går ju många miste om som inte är med.
Ja, men som Mikael säger där, när man pratar med andra, lyft de grejerna. Åh, det var så kul när vi var på det. Okej, det där vill jag vara med på. Men också en annan grej vi flickar in med föräldrar, att man inte känner att man måste, alltså det, efter en tävling, prata inte om idrotten också. Mm. Alltså, det är så lätt också att man tror att man visar att man kan prata om andra saker, och liksom tror jag är så viktigt att få in också som förälder, att inte bara haka upp sig. Även om nu dottern älskar fotboll, att man liksom man gör allting kopplat till fotboll med barnet, men visa att bredda det också.
Men jag tycker att det svåra är ju liksom så här, rent logiskt vet vi hur man ska bete sig, men känslomässigt så gör vi inte det.
Jag gör det.
Det här samtalet ska vi ha om typ 7 år när,
ja,
när din dotter spelar fotboll, och så ska vi
kan
se.
Kan ni filma mig då?
Det ska bli jätteroligt.
En dokumentär. Finns det någonting annat som ni skulle vilja säga innan vi tackar för oss?
Jag tycker det är ett fantastiskt ämne att prata om, engagemang och föräldrar, och för att det är så viktigt. Alltså, som Micke, du brukar säga att vi är föräldrar, vi har tagit på oss ett ansvar, och så säger många så här, att men jag behöver min egen tid som förälder, så därför kan jag inte engagera mig, jag behöver min egen tid. Och brukar säga så här, att om några år så kommer du ha ändligt mycket egen tid, så varför inte vara närvarande nu, göra det nu och inte sen, för sen kommer det inte, då är det borta. Du kan göra någonting nu,
och det blir så stor skillnad också, tycker jag, när man är jakten på den egna tiden som man aldrig får.
Ja.
alltså, man får inte den, man blir besviken och sen nuet blir inget bra.
Nej.
Och så skillnaden när man bara är med barnet och verkligen går all in att nu hänger vi.
Ja.
Då blir liksom alla de där jobbiga delarna blir helt underbara också.
Just.
Och man möts på ett annat sätt.
Mm. Ja, men det, och sen tänker jag också att det finns ju väldigt många bra och duktiga idrottsföräldrar. Och det här vi pratat om, engagemang. Jag tror att det är jätteviktigt att det finns ju de som har det här inre drivet och så finns det ju de som liksom röjer, spelar ingen roll vad det är för hinder. De hittar något att engagera sig i och blir en jättebra idrottsförälder. Sen finns det de som har engagemanget men som kanske inte får rätt verktyg i föreningarna att utveckla det engagemanget. Och där, har jag, där ser man ju då tyvärr vissa gånger att det engagemanget dör ut eller man blir mindre aktiv än vad man skulle kunna varit om man hade fått liksom rätt coaching eller ingång i föreningarna. Så att där någonstans utgå från att föräldrar är någonting fantastiskt. Utan föräldrarna skulle vi inte ha barnen i idrotten och vi behöver föräldrarna. Och att man som förening aktivt jobbar med den gruppen också likväl som man jobbar med aktiv.
Ja, precis. Och utgå från att, men, att de vill deras barns bästa. Som du var inne på så kanske de vill jättemycket men kommer in från fel håll. Och liksom ha en bra dialog så att de hittar rätt. Det vill ju de också. Så att... Ja, och det finns ju fantastiskt många som nu säger idrottsföräldrar.
Ja, men jag tror att som du säger att vi har ju väldigt mycket utbildningar för coacher, vi har utbildningar för barnen, men vi har ingen som du säger, utbildning för idrottsföräldrar. Den luckan kanske behöver fyllas med någonting. Mm. Något innehåll som man kan förstå hur man kan hjälpa till att vara idrottsförälder på ett positivt sätt för sin barns förening.
Det finns något fint i gemenskapen inom idrotten också så här, som man tar med sig ut i den lilla kommunen man kanske bor i eller den orten, att man lär känna väldigt mycket människor. Mm. Man går till mataffären och så kommer det massa människor. Det är inte alltid man känner igen dem, eller man känner igen dem men man kanske inte riktigt vet vem de är, och så säger sig hej hej och sen så uppstår det samtal och sen så efter ett par år så vet man också, får man koll på vilka barn som ens barn umgås med.
Mm. Ja, men det är bra. Jag kan slänga in ett boktips då också. Vi har en kollega, Johan Falby, har skrivit en bok som han också är aktiv i pingis tidigare. Men då sa hans pappa en gång så här: gör det bättre själv. När han sa det till sin pappa, gör det bättre själv om du kan. Mm. Och utifrån det har han skrivit en bra liten bok som har varit omtyckt och gått bra. Så den finns.
En bok att läsa i hängmattan nu i sommar.
Ja. Ja.
Stort tack för att du kom, Stefan.
Tack så mycket.
Jättekul.
Tack och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.